Jag hade inte alls tänkt tala som jag ska göra nu, men jag upplever mycket starkt att Herren säger med kärlek och värme till församlingen här: jag har ett handlingsprogram för den här bygden och för människor som är söndertrasade inombords och har köat tillräckligt vid falska källor. Och Gud säger: det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Det svaga ska jag stärka. Den gode herdens handlingsprogram för en nation i djupaste kris. Du möter de här orden i Hesekiel 34. Och vi slår upp det bibel, det kapitlet, och läser lite innantill. Det är ett mycket vackert kapitel. Hesekiel 34. Ömt och vackert. Och ändå är det en allvarston så jag skälver i mitt inre. Det är Gud själv som ger sig namnet den gode herden. Och så blickar han ner från himlen och ser folket som har upplevt så mycket av hans frälsning och välsignelse i historien. Och de har totalt tappat kurs och kommit vid sidan om det Gud har lämnat. Och istället för välsignelse så är det kaos. Och många far illa, är sargade och plågade och vilsna. Och så kommer det fram till en brytpunkt där Gud säger: nu måste jag själv ta mig an min jord. Nu måste jag gripa in. Och jag läser innantill från Hesekiel 34. Och ni som känner mig och vet vad jag har försökt ge mitt liv för, ni förstår att djupast sett är det Sverige och Norden jag läser om. Gud går till rätta med ledarskapet i landet. Det är själviskhet och maktmissbruk istället för kärlek och rättfärdighet. Och han säger så här till ledarna: ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte. De sjuka botade ni inte. De sårade förband ni inte. De som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp. Utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades. Mina får irrar omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får skingrade utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Och så kommer vi fram till vers 11 där Gud säger då: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Och så kommer den gode herdens handlingsprogram som jag citerade nyss. Då Gud ser smärtan, vilsenheten, de ändlösa behoven av läkedom och hopp, så säger han: jag vill presentera ett handlingsprogram för denna nation. Och det var alltså fyra punkter. Det förlorade ska jag söka upp. Det sårade ska, det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Jag upplever det här bibelordet väldigt närgånget för egen del. Det fyller mig med hopp. Och jag känner ett profetiskt tilltal också in i den tid som är vår här och nu. Jag tror Gud har ett svar. Och han säger: jag ska gripa in. Ni ska få se min kärlek förvandla människor. Jag ska göra det. Jag tar det som ett löfte, ett profetiskt löfte. Men jag tar det lika mycket som en oerhört utmanande kallelse. Varje gång jag läser det här så tycker jag att Herren blickar ner från sin tron. Och han säger: pojken min, vill du vara med? Vill du vara med och förverkliga det som ligger på mitt hjärta? Ska vi läsa det i korus? Det förlorade ska jag söka upp.
Det förlorade ska jag söka upp.
Det fördrivna ska jag föra tillbaka.
Det fördrivna ska jag föra tillbaka.
Det sårade ska jag förbinda.
Det svaga
ska
jag stärka.
Känner du doften av en väckelse med mycket, mycket ömhet och själavård och läkedom? Tror ni att det är det som Sverige behöver? Punkt nummer ett, jag ska inte tala så länge, försök att inte göra det. Det förlorade ska jag söka upp. Det finns väldigt mycket av självförverkligande i vår tid. Jag, mig och mitt är ju mantrat. Och om inte Guds ande är utgjuten i församlingen, då tränger det här in. Jag får inte ut någonting av det här. Och det är jag som är i centrum. Och jag vill säga till er, om ni ännu tydligare vill uppleva Guds välbehag och sanktion över ert arbete och er gemenskap, då får ni aldrig slarva. Utan ni måste alltid sätta det överst som ligger överst på ett älskande faders hjärta. De förlorades räddning. Vilka är de förlorade? Ja, Bibeln är väl övertydlig. De som inte har mött Jesus till frälsning är på väg att gå förlorade. Minns ni hur Jesus talade? En herde ägde 100 får. Har ni hört den liknelsen? En del ler lite och tänker, det där hör söndagsskolan till. Du, stäm ner tonen. Vet du vem Jesus riktar den predikan till? Den andliga eller religiösa eliten i stan. De som är ledare i den mest radikala kyrkan. De är så radikala så de kan hela sin bibel utantill. Och inte nog med det. De vet precis hur den ska tolkas varenda punkt och så vidare. Och den här dagen så har de inriktat sin ilska och kritik emot Jesus på ett särskilt plan. De är så arga så fradgan står i mungiporna. För de anser att han är alldeles för snäll och godhjärtad emot dem som har misslyckats i livet. Och så hade de ett talesätt och man kan inte känna föraktet som väser. Han är syndare, Sven, sa de. Det är nog ganska väl det för en sån som mig. Han är syndare, Sven. Då började Jesus tala. En herde hade 100 får. Alltså vilka bilder han ger. Framförallt alla de där liknelserna öppnar på vid gavel liksom. Vägen ända fram till fars älskande hjärta. En herde ägde 100 får. Och det är inte modernt företagstänk att lite svinn får man väl räkna med. Det är inte den stilen. De betingar ett värde, vartenda litet lamm. Och så har han gjort till livsstil att varje kväll samlar han dem i follan och har noga inräkning. Och han vet att han äger 100 får. Jag skulle tro att den här dagen allt ser bra och fint ut. Ändå så är det en gnagande oro och en känsla av sorg i herdens känsliga hjärta. Det är något som inte stämmer. Jag tror han är extra noga den kvällen. Och du är hemma också. Du med. Och du. Och jag hör hans varma stämma. Medan mörkret faller. Men när han kommer till 99. Blir det tyst. Och jag tror att. På mindre än en tiondel sekund. Så är hans hjärta redan ute. I vildmarken. Hos det vilsegång. Han stänger fårfållan, går för att söka det som var förlorat. Och då han finner det, vad gör han då? Bygger en stor kyrka, en hög plattform där han ställer sig och mästrar och håller straffpredikningar. Eller vad var det som hände? Jag tycker jag ser honom där hela hans personlighet handlar per automatik, driven av ömhet och kärlek. Jag tror inte det var några höga plattformar. Jag tror att det räckte med att han såg det där vilsegångna. Jag kan se hur hela hans kropp sträcker sig mot det. Hur han böjer sig ner, sträcker ut sina armar. Hur långt då? Givetvis tills de är under det vilsegångna. Och varsamt men starkt lyfter han det upp på trygga herdaxlar. Och jag tittar och gråter ibland och tänker, tänk att ett par händer kan kombinera så oändligt mycket styrka och makt med så oändligt mycket ömhet och varsamhet. Och så börjar språngmarschen hem i natten. Han glömmer all trötthet, alla uppoffringar. Han är vild av glädje. Och han kommer in i byn. Jag skulle tro att det var ordning och reda där. Grannarna de har stängt för sina fönsterluckor och reglat dörrarna. De har sovit i flera timmar. Och så kommer han, springande huvudgatan fram. Med fåret på sina axlar. Och jag skulle tro att han bankar på varenda dörr och fönsterlucka. Och jag kan se vettskrämda grannar med blodsprängda ögon som tittar ut. Vad är det som händer här? Vad som händer här? Titta vad jag bär på mina axlar. Och känner du vad vackert han talar? Detta mitt lilla får. Detta mitt lilla får. Var förlorat. Men nu är det återvunnet. Och plötsligt blir han riktigt sträng. Han säger inte som i pingstkyrkan, det är den som känner för det så kan ni väl sjunga och prisa Gud. Han säger inte så. Han tittar allvarligt på alla grannarna och säger, nu måste vi vara glada och hålla fest. Nu är det bara ett läge som gäller resten av natten här. Om ni begriper vad det här representerar för mig, då är det bara ett läge. Nu är det tid för jubel och glädje. Och så förklarar herden för sina grannar och vänner. Och Jesus förklarar för oss. På samma sätt blir det större glädje bland himlens alla änglar. Över en enda syndare som omvänder sig. Än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Det är ju svindlande bara det. Bara en enda. Bli funnen, lyft och buren hem. Så börjar hela himlen sjunga. Där får jag svaret till varför jag känner som jag gör. Mycket djupare nu än det jag var ung. Det tar bara djupare och djupare tag. Varje gång jag får vara involverad i detta att leda en människa till Kristus. Och be en frälsningsbön med en sökande människa. Då känner jag det nästan fysiskt. Hur mitt hjärta binds ihop med änglarna i himlen. Himlen sjunger och mitt hjärta sjunger. Det var någon surkatt som sa vi måste få tillbaka glädjen och hänförelsen i kyrkan. Ja, jag vet hur det ska gå till, sa jag. Gå ut och leta rätt på de vilsegångna. Då kommer glädjen i vågor. Har ni tänkt på att trots att Jesus alltid är så radikal och går till rätta med synden. Människor borde ju skrika, han kränker oss. Men det gjorde de inte. Samtidigt som han är så radikal så är det alltid så där Jesus talar. Att den enskilda lilla människan lyfts upp och får ett sånt ofattbart värde. Bara en enda omvänder sig. Jag brukar berätta om två flickor som är uppvuxna i kristens här miljö. Jag vet den ena där, det var något speciellt med henne. Jag tror fienden verkligen ville slå sönder hennes liv. För redan hon var 11-12 år, det var en jättestor församling. Så hände det att hon i stora förmiddagsgudstjänster, den lilla ängeln upp på läktaren, börjar tala i nya tungomål och bära fram profetiska budskap. Och hela församlingen kände, sändning pågår. Gud han plockade en av de små. En liten skör människa. De är ju ofta det, de där känsliga. Och gör sig sårbara. Sen går det några år. Och det blir skilsmässa och mycket annat, dålig ekonomi. Mamma har inte råd att köpa märkeskläder. Det gick bra på gymnasiet, det var värre i pingstkyrkan. Hon kändes utanför och mobbar. Har ni hört talas om sånt? Mitt i all hallelujasång så känner sig en av de små i församlingen, jag passar inte riktigt in och kommer allt mer sällan. Och man har gudstjänster och temamöten och talar om sin fina gemenskap som man nästan slår knut på sig själva och andra. Men den svagaste lilla länken den fick brista utan att någon orkar bry sig. Och så går det flera år. Och hennes kompis, ja, hon har blivit bitter och arg också. Och så där och dragit sig undan. Och de ville prata med mig. Utanför en tältkyrka satt vi. Och hon, den andra kompisen då, hon började i högt tonläge. Jag förstod, det var enda sättet för henne att hålla tillbaka liksom gråten och så där. Hon låter arg. Ja, det står klart för dig, Ingmarsson. Jag hatar livet, jag är totalt värdelös. Jag är helt värdelös. Är du värdelös, sa jag. Jesus har en annan syn på dig. Så börjar jag berätta den här liknelsen. Bara en enda hittar hem. Så sjunger hela himlen. Då säger hennes kamrat, hon som profeterade som 11-åring. Det är konstigt, pastorn, sa hon. Då jag gick vilse var det ingen som letade efter mig. Vad säger man då? Och hela kristenheten svängnar. Förlåt, älskade lilla vän, säger man. Det förlorade ska jag söka upp. Är ni med mig? Och nu talar vi om hennes tårar. Då är vi inne på det andra spåret. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Fördrivna, det talar ju Bibeln om en krigssituation. Alltså en övermäktig fiende har kommit och bränt ner allting och de har fått springa och fly från det som man kanske har betalat dyrt för. De fördrivna. Sånt händer ju idag. Känner ni till det? Inte så långt härifrån. De fördrivna. Jag tänker på lilla Maria från Estland. Hon och hennes tvillingssyster. De växte upp. Det var fattigt men det var en idyll. Pappa. Han hade lyckats få lån och köpa in 2-3 tunnland. Och det var egentligen bara rötter och sten och torvor. Det var så magert som det kunde bli. Och han håller på att arbeta ihjäl sig dygnet runt för att skapa en fristad åt sin familj. Och hans lycka då han kunde röja undan ett halvt tunnland till för lite ytterligare råg. Den var gränslös, den glädjen. Och han sa, hon berättade en sommardag då pappa kom hem från stan och banken. Och så hade han med sig en jordgubbstårta från konditoriet. Han hade betalat den sista amorteringen på lånet. Man ville bli skuldfri på den tiden. Och så kommer flickorna springande emot honom på lagersbacken. Och han böjer sig ner, tar en på den armen och en där. Och trots att han var estländare så dansar han runt på lagårdsbacken med flickorna på armarna. Och trycker dem in till sig och säger, älsklingar, vad ni än ska möta livet, glöm aldrig vad pappa säger nu. Det här är vårt. Här är ni hemma. Här är vi alltid trygga. Här kan vi alltid vara tillsammans. Sa han som har betalat nästan med sitt liv. För att kunna ge dem den rikedomen. Med i kalkylen fanns inte att samma vinter, då det är som kallast, så kommer en övermäktig fiende från nordost och bränner ner allt i sin väg. Och så beskriver hon en natt då mamma kommer in i barnkammaren. Hon är redan klädd med ytterkläder. Och hon väcker flickorna, tar dem ganska ovarsamt i armarna. Upp flickor, ni måste upp, det är bråttom, säger mamma. Och på pallarna bredvid deras sängar så ligger det lager på lager på lager med kläder. Ni måste ta på er mycket, skynda er. Och hon hjälper dem se ut som mumier, nästan små flickorna. Och så släpar hon ut dem i köket, varm choklad och smörgåsar. Ät mera, säger mamma. Och sen kommer de ut på samma lagårdsbacke där pappa hade dansat med dem på sommaren. Nu dansar inte pappa. Han kommer ut från lagorn och dörren står och slår efter honom där i vinden och mörkret. Och han har gjort det han aldrig trodde han skulle behöva göra. Han hade löst grimman på bästa vännen, arbetskamraten hästen. Och piskat på honom och sagt, ut i skogen och rädda dig om du kan. Och likadant med de två korna och kvigorna, alla. Och så kommer han, axlarna nedsjunkna. Det är något tomt i blicken. Kommer där mitt i kylan och mörkret. Tar en flicka där och en där. Och en liten familj springer ifrån allt de har betalat så dyrt för att rädda sina liv. Och Maria brukar säga till mig innan hon dog. Vi ringde varenda dag, sa hon och hennes tvillingssyster. Och de brukar säga till varandra. Vi trodde ju att det där som gjorde så ont inne. Den där oerhörda hemlängtan. Att det skulle mattas och gå över med åren. Men det har blivit precis tvärtom. Precis tvärtom. Varenda gång vi pratar med varandra. Så pratar vi om att vi längtar hem. Finns det några fördrivna i Fagerstabygden? Ibland så har vi en benägenhet att gå över ån efter vatten. Vi kanske borde börja i närmiljön. Kanske till och med i den skrivna matrikeln. De där som på något sätt... Kommer ni ihåg hur Lina Sandell sjunger i en liten stund med Jesus? Då hon ensam och bedrövad från vänners krets fick gå. Ibland är vi konstigt dåliga på att vårda om varandra. De fördrivna ska jag föra tillbaka. Ta in det som en vision. Där ska ni få se hur jag börjar handla, säger Herren. Så tar vi en punkt till. Det sårade ska jag förbinda. Och det här hör ju samman. Nog är det mycket som är sårat i vårt samhälle. Och nog är det många människor som far illa. Psykiskt, på alla möjliga sätt. Finns det några sår som vidlåder Kristi kropp, tror ni? Jesus sa, ge som gåva det ni själva fått som gåva. Och då ställer jag frågan, i en tid där många människor är så söndertrasade och sargade. Går på psykmedicin och behöver all hjälp för att uthärda tillvaron. Vad har en församling att ge en sådan samtid om vi inte ens har lärt oss att tvätta varandras sår och förbinda dem? Tror inte ni att all andlig väckelse börjar i hjärtat av församlingen? Var annars? Vad har vi att ge om vi har gjort till livsstil att nästan sopa under mattan, oförsonlighet och annat och vi rycker på axlarna och säger tiden läker nog alla sår? Det gör den inte alls det. De där såren som har tagit på djupet, där blir det ofta motsatt utveckling. Att om inte försoningens kraft och verklig förlåtelse får komma in, så blir såret istället mer och mer varigt. Och det blir bittra varbölder och grämelse som gräver sig ner och ödelägger hela personligheten. Vi behöver läkedom. Vi behöver en församling. Vi behöver en väckelse som inte bara består av höga rop. Utan kommer till uttryck i en församling som kryper ner nära sina medmänniskor. Så nära så att vi till och med ibland kan blanda våra tårar med den som gråter. Och förbinda och läka. Det är vad jag har på hjärtat. En väckelse som inte ska skrämma iväg de sargade. Utan de ska känna, här är barmhärtigheten. Och i allt som sker bara jag upplever den gode hedens varma hjärtslag för mig. Amen. Ska vi ta en stund i bön? Och nu känner jag, vi är ingen jätteskara här, men vi är några här. Och Gud känner dig. Och jag hade inte tänkt predika så här. Men jag vet att jag står och talar. Att du finns här. Som just nu ser dig som det förlorade fåret. Du har säkert bekännelsen kvar. Men du tänkte i förra mötet också. Det är så mycket som har naggats i kanten och tagits ifrån mig. Det känns som jag håller på att förlora greppet om alltsammans. Jag måste möta Jesus. Det kan du få göra nu. Du kan få bli nyfrälst. Börja det här året. Nyfrälst, nyfunnen. Halleluja. Och du som har en djup nöd för medmänniskor. Jag vill att vi ska ha en förbönsstund nu. Och vad du än bär på. trasighet och smärta. Vi ber för sjuka, det gör vi i Guds församling. Det är vår kallelse, så det är inget att diskutera. Det är vår kallelse, det är befallningen av Jesus. Så nu ber jag dig, du spelar så ljuvligt. Och du som sjöng lovsång här, kom och hjälp.